Kära himmelske Fader, tack att vi får samla tankarna nu en stund och vi får söka dig, Herre. Vi ber att din ande ska fylla våra hjärtan, att du ska tala till oss ifrån ditt ord. Herre, låt inte oss höra mänskliga ord idag, utan låt oss få lyssna till dig och det som du vill ha sagt. Jag ber att vi ska kunna förbereda oss för den tid som ligger framför oss. Och vi ber att du ska göra det här nu genom din ande. I Jesu namn. Amen. Nödens tid och de 144 000. I andra Mosebok så läser vi om befrielsen ifrån Egypten. Och där under tiden, som ni kanske vet, så var de fångar i Egypten. Israels folk hade hamnat där, de blev slavar. Och Gud beslutade att befria sitt folk. Och vad hette han som skulle befria dem? Moses, precis. Moses och Aaron. Och farao, vad var han? Var han villig eller var han ovillig att släppa Israels folk? Okej, så Gud behövde använda lite övertalningsförmåga, eller hur? Och det gjorde han genom någonting som vi kallar för de 10 plågorna. Och han sände olika plågor över Egyptens land. Så den första plågan, någon som kan de här sakerna?
Gräshoppor?
Nej, det var det inte. Det är en lite förvirrande bild här för att ni...
Vatten till blod.
Ja, det stämmer, ja. Vatten till blod. Och andra plågan? Jag ska inte göra det här till ett förhör. Ja, precis. Det var padden. Och sen? Myggor. Vi är duktiga. Han läser det utan till det. Myggor, flugor, boskapsdöd var nästa plåga. Den sjätte plågan var bölder som slog ut på Israels folk och på, eller förlåt, inte Israels folk utan på egyptierna. Och på boskapen också. Och varje gång så ångrade sig farao, eller hur? Han sa, men jag ångrar mig och jag vill släppa Israels folk. Men så fort plågorna försvann så tog han tillbaka sin ånger och han sa, nej men nu ska jag minsann hålla fast dem i alla fall. Så Gud sände plåga efter plåga, sen kom det hagel, sjunde plågan, åttonde plågan var gräshoppor. Och det var så mycket gräshoppor att det blev helt mörkt och de åt upp allting, står det. Och så många gräshoppor har aldrig någonsin kommit och kommer heller aldrig att komma, står det. Otroligt många gräshoppor. Sen har vi mörker. Och det står att mörkret som kom där var så tjockt att man kunde ta på det. Så det var ganska tjockt mörker. Den tionde plågan är de förstföddas död. Och då fick farao nog och då släppte han Israels folk. Och de fick gå genom Röda havet, genom öknen. Och efter 40 år, på grund av deras otro, så kom de in i det förlovade landet. Så de här 10 plågorna använder Gud för att befria sitt folk ur slaveriet. Och i Uppenbarelseboken, kapitel 16, så kan ni gärna slå upp dit. För där finner vi också att Gud använder samma metod i ändens tid. Vi kan förresten läsa 15:1 här till att börja med. Det står: och jag såg ett annat stort tecken, eller stort och underbart tecken i himlen. 7 änglar med 7 plågor, de sista, ty med dem når Guds vrede sin fullbordan. Återigen så är Gud fångade bland de ogudaktiga. Vi studerade förra gången om den här krisen om vilddjurets märke. Och vi såg hur människor skulle påtvingas vilddjurets märke. De skulle inte kunna köpa eller sälja om de inte tog emot det. Och det skulle gå så långt att de till och med hotade dem till livet. Men Gud kommer att befria sitt folk. Han kommer att befria de som är förtryckta. Han kommer göra det genom plågor igen, precis som i Egyptens land. I kapitel 16 så står det om de här plågorna. Vers 1 så står det att jag hörde en stark röst från himlen säga till de sju änglarna: gå ut och töm Guds sju vredeskålar över jorden. Och den första gick bort och tömde sin skål över jorden. Och onda och svåra bölder slog upp på de människor som hade vilddjurets märke och som tillbad dess bild. Såg vi bölder också i de Egyptens plågor. Ni kommer att märka i princip alla de här plågorna finns en parallell till Egypten. Till Egyptens plågor. Här så står det också att det är, eller ja, om vi tittar på den här versen i vers 2, vem är det som drabbas av de här bölderna? Precis. Så vi förstår att det har att göra med den här sista krisen. De som följde med vilddjuret, de som gjorde som vilddjuret ville och tog emot hans märke, de kommer att utsättas för de här sju sista plågorna. Och de som har å andra sidan Guds sil, som vi kommer att se, det är de som kommer att överleva och klara sig igenom de här sju sista plågorna. För ni minns, i Egypten så var det 10 plågor. Och vet ni, 3 av de plågorna föll på alla, inklusive Israels folk. Men 7 av dem föll bara på egyptierna. För att Gud skulle visa att det var en skillnad mellan hans folk och egyptierna. Och i Uppenbarelseboken så har vi inte 10 plågor, utan vi har 7. Så Gud låter inga plågor drabba hans folk under den här tiden. Utan han kommer att beskydda sitt folk genom de här plågorna. Det är bara de som tar emot vilddjurets märke och tillber dess bild som kommer att drabbas av de här. Vers 3 så står det att den andra ängeln tömde sin skål över havet. Och havet förvandlades till blod som från en död, och allt liv i havet dog. Har vi sett det också i Egypten? Samma sak där. Den tredje ängeln tömde sin skål över floderna och vattenkällorna, och de förvandlades till blod. Kan ni tänka er hur det skulle vara om vattnet blev till blod? Vi slår på kranen och får ut blod i vattnet. Inte speciellt trevligt. Svåra sjukdomar, svåra bölder som uppstår på människorna. Det här är sättet som Gud straffar de ogudaktiga i den här sista tiden. Vi kan läsa vers 8. Hoppar ner till vers 8. Den fjärde tömde sin skål över solen, och den fick makt att bränna människorna med eld. De brändes av stark hetta och hädade Guds namn. Han som har makt över dessa plågor. Men de vägrade att omvända sig och ge honom äran. Vers 10. Den femte tömde sin skål över vilddjurets tron, och dess rike lades i mörker. Människorna bet sig i tungan av smärtan och hädade himmelens gud för sina plågor och sina bölder, men de omvände sig inte från sina gärningar. Den sjätte tömde sin skål över den stora floden Eufrat, och dess vatten torkade ut så att vägen bereddes för kungarna från östen. Och jag såg att det ur drakens gap och ur vilddjurets gap och ur den falske profetens mun kom ut 3 orena andar som liknade varå? Paddor. De är ondskefulla andar som gör tecken och beger sig ut till kungarna i hela världen för att samla dem till striden på Guds, den allsmäktiges, stora dag. Och i vers 17 så står det så här: den sjunde tömde sin skål över luften, och en stark röst gick ut från tronen i templet och sade: det har kommit, och det kom blixtar, dån och åska och en jordbävning. En sådan som inte har förekommit så länge det funnits människor på jorden. Så väldig var den. Den stora staden rämnade i 3 delar. Och folkens städer störtade samman. Gud kom ihåg det stora Babylon. Och räckte det bägaren med sin stränga vredesvin. Alla öar flydde och bergen fanns inte mer. Stora hagel, tunga som talenter, föll ner från himlen över människorna. Och de hädade Gud för hagelplågan, eftersom den var mycket svår. En talent är ungefär 25 kilo, om jag förstått det rätt. Det här är alltså inte någon små hagel som faller. Det här är den sjunde och den sista plågan. Och det är fruktansvärda tider som stundar för de som vägrar att omvända sig, de som hädar Gud, som går emot Guds önskan och följer och tillber istället vilddjuret. Jesus talade om den här tiden som nödens tid. Han säger i Matteus 24:21: till då skall det bli en så stor nöd att något liknande inte förekommit sedan världens begynnelse och aldrig mer skall förekomma. Otroligt allvarliga ordet, men en fruktansvärd tid av nöd väntar Guds folk i sista tiden. Väntar hela världen i sista tiden. Och det står i Daniel 12 också, vers 1: på den tiden skall Mikael träda upp, den store försten, som står som försvarare för dina landsmän. Jag, som sagt, jag tror att Mikael refererar till ett namn på Jesus. Jesus Kristus, han som är som Gud. Han står upp här som försvarare för sina landsmän. Och då står att det kommer en tid av nöd som inte haft sin like ända från den dag då människorna blev till, ända till den tiden. Men på den tiden skall alla bland ditt folk bli frälsta som finns uppskrivna i boken. Amen. Så finns det några som kommer att bli räddade ur den här nöden? Det kommer det. Och det är det som jag önskar, att vi ska vara bland dem som blir räddade ur den här nöden, som har våra namn skrivna i boken, i livets bok. Faktum är att Guds folk kommer att gå igenom den här nöden. De kommer inte att på något sätt plockas upp och försvinna. Och sen så får jordens människor hålla på och vara kvar och gå igenom nödens tid. Utan faktum är att Guds folk kommer vara kvar här på jorden under det att de sju plågorna faller. Men de kommer inte att drabbas utav dem. I Jesaja 26, vers 20-21 så står det: kom mitt folk, gå in i dina kamrar, stäng igen dörrarna efter dig, göm dig ett litet ögonblick till dess vreden har gått förbi. Ty se, Herren kommer ut ur sin boning för att straffa jordens invånare för deras missgärning. Jorden ska blottlägga sina blodskulder och inte längre dölja sina dräpta. Det kommer en upprättelses tid. Gud kommer att ge rätt till dem som har stått upp för honom genom tiderna. Jeremia 30, vers 7 säger så här: ve, detta är en stor dag, ingen är den lik. En tid av nöd är detta för Jakob, men han ska bli räddad ur den. Jakob är en bild på Guds folk. Han fick ett annat namn när han brottades med ängeln, och det var Israel. Det handlar alltså om Guds folk. Att det blir en tid även för Guds folk, men de ska bli... det blir en tid av nöd även för Guds folk, men de ska bli räddade ur den. De ska klara sig igenom den här. Gud kommer att bevara dem, precis som han bevarade Sadrak, Mesak och Abednego i den brinnande ugnen. Uppenbarelseboken 16 och 15, där står det klart och tydligt också att Guds... att Jesus har ännu inte kommit tillbaka när de här sju plågorna faller. Mitt bland dessa sju plågor och därefter den sjätte plågan, i vers 15, så säger Jesus att: se, jag kommer som en tjuv. Salig är den som vakar och bevarar sina kläder så att han inte går naken och man ser hans kön. Så här, mitt under plågorna, så har inte Jesus kommit tillbaka ännu för att hämta sitt folk. Guds folk kommer att leva under den här tiden. Men de som håller fast vid honom, de kommer att klara sig igenom det. De kommer att överleva den här tiden, eftersom Gud kommer att skydda dem. Vilka är det som överlever? I Uppenbarelseboken kapitel 6 så beskrivs den här tiden igen. Det här är i det sjätte sigillet. Uppenbarelseboken 6 och vers 14. Vi har redan studerat verserna fram till vers 13 med de olika tecknena som skulle föregå Jesu återkomst. Och sen i vers 14 så talas det om den här tiden av nöd. Det står då: himlen försvann som när en bokrulle rullas ihop och alla berg och öar flyttades från sin plats. Minns ni, det var det som stod i Uppenbarelseboken 16, den sjunde frågan, att alla öar flyttades från sin plats. Så det handlar om samma tid här. Alla berg och öar flyttades från sin plats. Kungarna på jorden, stormännen och härförarna, de rika och de mäktiga, alla slavar och fria, gömde sig i hålor bland bergsklyftor. Och de sade till bergen och klipporna: fall över oss och göm oss för hans ansikte som sitter på tronen och för lammets vrede. Till deras vrede stora dag har kommit, och vem kan då bestå? Vem kan då bestå? Det här är en viktig fråga. Gång på gång i Gamla testamentet så finner man den här frågan också. Vem kan bestå? Vem kan överleva Guds vredesdag? Och svaret finner vi i kapitel 7. Vi fortsätter läsa. I Uppenbarelseboken 7, vers 1, så står det så här: sedan såg jag fyra änglar stå vid jordens fyra hörn och hålla tillbaka jordens fyra vindar, så att ingen vind skulle blåsa över jorden eller över havet eller mot något träd. På något sätt så ser Johannes de här fyra änglarna som de håller tillbaka vindarna från att blåsa över jorden. Vet ni, jag tror att Gud gör otroligt mycket sådant idag. Han gjorde det för oss nu när vi välte med bilen. Han höll tillbaka saker så att det gick inte så illa som det kunde ha gått. Och jag tror att Gud gör så mycket på många olika sätt. I politiken, när det gäller krig, när det gäller stridigheter, andra saker. Guds änglar står där, de håller tillbaka otroligt mycket lidande och hemskheter som skulle kunna hända om de inte hade varit där. Så jag är otroligt tacksam för den där versen. Men det står att det verkar som det liksom är svårt, och snart så kommer de här vindarna att bryta loss. Det står i vers 2 att jag såg också en annan ängel med den levande gudens sigill stiga upp från öster. Han ropade med hög röst till de fyra änglarna som hade fått makt att skada jorden och havet: skada inte jorden eller havet eller träden förrän vi har satt sigill på vår Guds tjänare på deras pannor. Och jag hörde antalet av dem som var försedda med sigill: 144 000 ur Israels alla stammar. Och sen började det rada upp dem: av Judas stam 12 000 försedda med sigill, av Rubens stam 12 000, av Gads stam 12 000, av Asers stam 12 000, av Naftalis stam 12 000 och så vidare och så vidare. De 144 000 är de som överlever den här krisen. Och det här språket om ett sigill som de skulle sätta i pannan, vi pratade om det förra gången. Men att de som får det här sigillet blir bevarade från en kris, det kommer ifrån Hesekiel kapitel 9. Så om ni kan slå upp till Hesekiel i Gamla testamentet, så finner vi språket igen, att det är hämtat härifrån. Hesekiel kapitel 9. Där står det så här: och jag hörde honom ropa med hög röst: kom hit, ni som skall straffa staden, var och en med sitt förstörelsevapen i handen. Då kom sex män från över porten, den som vette mot norr, och var och en hade sin stridshammare i handen. Bland dem fanns en man som var klädd i linnekläder och hade ett skrivdon vid sin höft. De kom och ställde sig vid sidan av kopparaltaret. Härligheten från Israels Gud hade lyft sig från keruberna och den vilade på, och flyttat sig till tempelhusets tröskel, och ropade nu till mannen som var klädd i linnekläder och som hade skrivdonet vid sin höft. Vers 4. Herren sa det till honom: gå mitt igenom Jerusalems stad, sätt ett tecken på pannan på de män som suckar och jämrar sig över alla de vidrigheter som bedrivs där inne. Här är återigen så skulle de få ett tecken i pannan. Och vi tittade i Hesekiel 20 och vers 12, vad det här tecknet faktiskt representerade. Så vi behöver inte gå igenom det än. Men i alla fall, det står i vers 5 så här: till de andra hörde jag honom säga, följ honom in i staden och slå folket. Visa ingen skonsamhet, ha inget förbarmande. Så de som inte hade det här tecknet, de förlorade sina liv. Men de som hade det, de överlevde den här krisen som skulle komma. Så i Uppenbarelseboken 7 så ser vi klart och tydligt att de 144 000, det är inte som till exempel Jehovas vittnen hävdar, att det bara är de som kommer till himlen. Eller att det bara är, eller att det är en viss grupp som ett bokstavligt tal på människor som har funnits ända sedan Nya testamentets tid. Utan det här handlar om de som överlever den här sista krisen, den här sista stora nöden som skulle komma över hela världen, och de sju plågorna. I Uppenbarelseboken 7 och 9 så läser vi om den här gruppen igen. Och jag vill bara först förklara lite varför jag tror att det här handlar om precis samma grupp. Ofta i Uppenbarelseboken så får Johannes höra först om vad han kommer att få se. Till exempel i Uppenbarelseboken 1 så hör han en röst som talar till honom. Och sen vänder han sig om och sen så ser han människosonen stå där bland de sju ljusstakarna. I Uppenbarelseboken 5 så hör han en röst från en ängel som säger att lejonet från Judas stam har segrat. Och sen vänder sig Johannes om och så får han se ett lamm med sju horn och sju ögon och så vidare. Det är samma figur. Men först hör han om den och sen vänder han sig om så får han se dem. Samma sak ser man i Uppenbarelseboken 9. Han hör antalet av de ogudaktiga tal som vi studerade om när vi talade om islam och reformationen. Han hör deras antal, sen vänder han sig om så ser han dessa djur. Och på samma sätt i Uppenbarelseboken 7 så står det i vers 4, i Uppenbarelseboken 7 och 4, att jag hörde antalet av dem som var försedda med sigill, 144 000 ur Israels alla stammar. Och sen vänder sig han om och sen så tittar han, och i vers 9 så får han se det här: därefter såg jag och se en stor skara som ingen kunde räkna, av alla folkslag och stammar och länder och språk. De stod inför tronen inför lammet, klädda i vita kläder och med palmblad i händerna. Om du skulle se 144 000, så tror jag inte du skulle kunna räkna dem. Det skulle vara ganska många. Men du kanske säger, men det handlar om två olika grupper kanske. Det handlar om några från Israel. De här 144 000, det står ju att de skulle vara från Israels stammar. Och sen står det att de här andra, de är från alla folkslag och stammar och språk och folk. Hur kan det gå ihop i så fall? Ja, vi måste förstå vad Bibeln säger om Israel, vad Nya Testamentet säger om Israel. Och jag har faktiskt inte texterna här på skärmen, men jag tänkte att vi ska titta på några av de här texterna som talar om Nya Testamentet, hur de beskriver israeliterna. Vad är israeliterna egentligen, enligt de sanna israeliterna enligt Bibeln? I Galaterbrevet kan vi gå till. Galaterbrevet kapitel 3. Nya testamentet efter Korinthierbreven, så kommer Galaterbrevet. Romarbrevet, Korinthierbreven, sen Galaterbrevet. Galaterbrevet kapitel 3 och vers 7. Där står det så här: därför ska ni veta att de som håller sig till tron, de är Abrahams barn. Om vi hoppar ner till vers 26, så står det: alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. Alla ni som har blivit köpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. Här är ingen jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Om ni nu tillhör honom, alltså Kristus, är ni Abrahams avkomlingar, arvingar enligt löftet. Så hur blir vi Abrahams barn? Hur blir vi israeliter enligt Nya testamentet? Är det genom tron på Kristus Jesus? Romarbrevet, vi kan gå tillbaka, för vi går inte bli. Förlåt. Vers 27. Köpta, så är det. Ja. Döpta, tack så mycket. Ja, men tack. Döpta ska det vara. Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus, helt rätt. Så de som tror på Kristus, de som har blivit döpta in i Kristus, de tillhör hans folk, israeliter. Romarbrevet kapitel 2 kan vi titta på. Ni har de här texterna i ert studieblad. Men i Romarbrevet 2, vers 28-29, så förklarar Paulus: vem är egentligen en jude? Är det den som har en judisk mamma? Är det den som har ett israelitiskt pass? Vem är det som är en sann jude? Vers 28: den är inte jude som är det till det yttre. Och omskärelse är inte något som sker utvärtes på kroppen. Vers 29: den är jude som är det i sitt inre. Och hjärtats omskärelse sker genom anden och inte genom bokstaven. En sådan får sitt beröm, inte av människor, utan av Gud. Så det finns hopp för oss som inte är födda i Israel. Det finns hopp att vi också kan vara sanna israeliter. Vi kan vara sanna judar. För en jude är inte det som är det till det yttre. En jude är någonting som är det i sitt hjärta. Den som har Abrahams tro. Och det här kan vi finna på så många ställen i Nya testamentet. Romarbrevet 9 och vers 6-8. Här står det så här: detta inte sagt som om Guds ord skulle ha blivit om intet. Ty Israel är inte alla som kommer från Israel. Vänta nu Paulus, nu har du förlorat sinnet. Vadå, är inte Israel alla som kommer från Israel? Nej, det säger han. Israel är inte alla som kommer från Israel. Med andra ord, bara för att du har ett israelitiskt pass är du inte en sann israelit enligt Bibelns definition av en israelit. Vad är en israelit då? Det står inte heller: är alla Abrahams efterkommande hans barn? Nej, Isaks efterkommande ska räknas som dina. Det vill säga, Guds barn är inte de som är barn genom naturlig härkomst, men löftets barn räknas som hans efterkommande. Löftet, de som tror på löftet om Messias, de som tror som Abraham gjorde, han som blev rättfärdig innan han blev omskuren, de som har den tron, de räknas som omskurna, de räknas som israeliter, som sanna judar. Det här är Bibelns definition av det. Fariseerna, de skröt om att de var Abrahams barn. De hade minsann rätt DNA, därför var de mer värda inför Guds ögon än vad alla de andra människorna var. Men Jesus tillrättavisade dem. Han sa: om ni vore Abrahams barn, så skulle ni göra Abrahams gärningar. Och han gick till och med så långt att han sa: ni har djävulen till er fader. Okay, för att de gjorde hans gärningar när de ville mörda Jesus och så vidare. Så bara för att man har en goda gener så kommer inte det att påverka vår relation med Gud. Utan det handlar endast om tro. Det handlar om de som har lagt sin tillit till Jesus. De är sanna israeliter. Och de är en del av Guds utvalda folk. Och tyvärr så var det var majoriteten av judarna på Jesus tid förkastade Jesus. Man kan läsa om det i hela Romarbrevet. Romarbrevet kapitel 11 speciellt så talas det om det här. Gud, majoriteten förkastade Jesus här. Det betyder inte på något sätt att judar inte kan bli frälsta. Vem som helst som tror på Jesus, vem som helst som tar emot Jesus i sitt hjärta kan bli en sann jude, en sann kristen om man får uttrycka det så. Men problemet var att det var bara en liten skara, en liten kvarleva, en återstod som tog emot det här. Och det är en lärdom till oss, eller hur? Lärdom till oss, vi kan inte följa med strömmen. Bara för att alla som påstår sig vara kristna gör det på ett visst sätt betyder inte att vi måste följa det. Utan vi måste följa Jesus, var han än leder oss. Även ifall det skulle vara opopulärt. Men det var det som hände. Och Jesus kallade ut en kvarleva ifrån Israels folk. Och han kallade den för sin församling. Och det var judar som utgjorde den församlingen, eller hur? Alla apostlarna var judar. Och sedan så kom också hedningarna. Vem som än trodde på Jesus, de blev en del av det här folket. De blev döpta. Och så blev de en del av församlingen. De blev en del av de sanna israeliterna. Så om vi förstår det här konceptet i Uppenbarelseboken, så förstår vi att det handlar inte om några bokstavliga judar i Uppenbarelseboken 7. För vi kan inte hitta så här många i de här stammarna. Många av dem har blivit så helt ihopblandade att det är fullständigt omöjligt att hitta 12 000 av någon av de här stammarna. Judastam kanske man skulle kunna hitta 12 000 av, men inte resten, det är kört. Så det handlar inte om något bokstavligt tal på några bokstavliga judar som har ett israelitiskt pass, eller israeliter som har ett israelitiskt pass, utan det handlar om Guds folk som från alla stammar, folkslag, var de än kommer från, som har tagit emot Jesus, som tror på honom. Det är i alla fall min övertygelse från det här. Och om vi går tillbaka då till Uppenbarelseboken 7 och 9, så står det alltså att Johannes såg och se en stor skara som ingen kunde räkna av alla folkslag och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och inför lammet, klädda i vita kläder och med palmblad i händerna. Så kan vi hoppa ner till vers 13. En av de äldste frågade mig: dessa som är klädda i vita kläder, vilka är de och varifrån har de kommit? Jag svarade: min herre, du vet det. Då sade han till mig: dessa är de som kommer ur den stora nöden, och de har tvättat sina kläder och gjort dem vita i lammets blod. Därför står de inför Guds tron och tjänar honom dag och natt i hans tempel. Och han som sitter på tronen ska slå upp sitt tabernakel över dem. De ska aldrig mer hungra eller törsta. De ska, och inte heller ska solen eller någon annan hetta träffa dem. Minns ni att det var en av plågorna? Att solen skulle bränna dem. Och här står det att de skulle inte drabbas med av det här. Vers 17. Till lammet som står mitt inför tronen ska vara deras herde och leda dem till livets vattenkällor. Och Gud ska torka bort alla tårar från deras ögon. Så det här är de som kommer ur den stora nöden. Och jag önskar vara en del av den här gruppen. Jag önskar vara en del av de 144 000. Någon kanske undrar, ja men vadå, är det ett bokstavligt tal? Är det exakt 144 000 människor som kommer att bli räddade när Jesus kommer tillbaka? Jag vet inte. Jag tror inte det. Om jag ska vara ärlig så tror jag att det här handlar om ett symboliskt tal. Det är så mycket symbolik i det. Du har 12 gånger 12 som är 144. Och sen har du 144 000. Så jag tvivlar starkt på att det handlar om ett bokstavligt tal. Men det så viktiga är kanske inte om det är bokstavligt eller inte, utan det viktiga är att jag är en del av det talet, eller hur? Amen. Jag önskar att vara där när Jesus kommer tillbaka och möta honom. Uppenbarelseboken 14, vers 1-5. Då står det så här. Och jag såg och se, lammet stod på Sions berg, och med lammet 144 000 som hade hans namn och hans faders namn skrivna på sina pannor. Och från himlen hörde jag en röst som bruset av stora vatten och dånet av en stark åska. Och det ljud jag hörde var som när harpospelare spelar på sina harpor. De sjöng en ny sång inför tronen och inför de fyra väsendena och de äldste. Och ingen kunde lära sig den sången utom de 144 000, de som är friköpta från jorden. Det är de som inte har befläckat sig med kvinnor, de är jungfrur, dessa som följer lammet vart det än går. De är friköpta från människor som en förstlingsfrukt åt Gud och lammet. I deras mun har det inte funnits någon lögn, de är fläckfria. Här har vi en grupp människor som följer lammet vart den går. Följer Jesus vart han än går. Oavsett om han går till jobbiga ställen så följer de efter honom. Oavsett om han är på bergstoppen eller om han är nere i dödsskuggans dal, var Jesus än är, så följer de här människorna Jesus vart han än går. Och det är de som kommer vara bland dessa som är friköpta från jorden. De som får möta Jesus utan att dö när han kommer tillbaka. Och det är de här som, det är den här gruppen som då överlever de sju plågorna. I Matteus kapitel 24, vers 37 så står det så här: ty som det var i Noas dagar, så ska det vara vid människosonens återkomst. När Noa predikade under flodens tid i första Mosebok kapitel 7, så är det någonting intressant som vi kan lägga märke till där. Det som vi lägger märke till där är att det finns en tid mellan den tiden då Noa går in i arken till dess att floden kommer. Finns det en liten tid? Jag kan läsa där i kapitel 7, vers 1, så står det: men Herren sa till Noa, gå in i arken med hela din familj. Dig har jag nämligen funnit rättfärdig inför mig i detta släkte. Vers 4: ty om 7 dagar ska jag låta det regna på jorden i 40 dagar och 40 nätter, och jag ska utplåna från jorden alla varelser som jag har gjort. Och Noa gjorde allt som Herren hade befallt honom. Noa var 600 år när floden kom med sitt vatten över jorden. Han gick in i arken med sina söner och sin hustru och sina sonhustrur undan flodens vatten. Av både rena och orena, fyrfota djur, av fåglar och allt som krälar på marken gick två och två, hanne och hona, in till Noa i arken, så som Gud hade befallt Noa. Och efter 7 dagar kom flodens vatten över jorden. Har ni lagt märke till den detaljen förut? När Noa gick in där i arken, alla djuren kom dit. Och vad hände sen? I vers 16 så står det så här att de som gick in var hanne och hona av allt levande, så som Gud hade befallt Noa. Och så står det: och Herren stängde igen om honom. Så vem var det som stängde dörren till arken? Det var inte Noa. Det var Gud som gjorde det. På ett övernaturligt sätt så stängdes den här dörren igen. Gud beseglade den här dörren. Och nu kunde ingen mer komma in i arken. Det här skedde 7 dagar innan floden kom. Kan ni tänka er de personer som var samlade där utanför? De ser den här dörren som stängs igen. Och nu kanske de börjar tänka efter. Tänk om det låg något i det där. De har sett alla djuren som har kommit in där på ett övernaturligt sätt. De börjar fundera, kanske låg det något i det som Noa sa ändå. Kanske börjar de banka på där och säga, men okej, Noah, förlåt att jag var så trög. Jag förstår att jag har sett alla de här sakerna. Kan jag inte få komma in i arken? Men de kunde inte. De kunde inte. 7 dagar så hade nådens dörr stängts för dessa personer. Och sedan så föll de här plågorna över, eller den här regnet över dem. Och på samma sätt är det innan Jesus kommer tillbaka för att straffa de ogudaktiga till slut. Det kommer vara en tid, den här tiden av nöd som vi pratar om, som då nådens dörr har stängts. Vad menar vi med det? I Uppenbarelseboken 22, vers 11-12 så står det att den orättfärdige må fortsätta med orätt. Den orena att orena sig. Den rättfärdige må fortsätta att göra vad som är rätt och den helige att helga sig. Här har vi ett beslut om att nu går det inte att byta sida. De som är orättfärdiga fortsätter vara orättfärdiga. De som är rättfärdiga fortsätter att vara rättfärdiga. Och direkt i versen efter så säger Jesus att se, jag kommer snart. Så han har inte kommit tillbaka ännu när det här händer. En liten tid innan. Jag säger inte att det är 7 dagar, jag tror att det kanske är en lite längre tid. Men åtminstone en proportionerligt väldigt kort tid innan. Så kommer den här befallningen att gå ut och Jesus säger, jag kommer snart. Och jag har min lön med mig för att ge var och en efter hans gärningar. Så han kommer för att straffa de ogudaktiga och ge belöningen åt de rättfärdiga. Men under den här tiden så kan ingen byta sida. I Ordspråksboken så står det om en tid då de ska ropa till mig utan att få svar. De ska söka mig utan att finna mig. Eftersom de hatade kunskap och inte ville frukta Herren. Eftersom de inte ville veta av mitt råd och föraktade alla mina varningar. Det kommer en tid när det är för sent. Det kommer en tid när Gud säger, drar ett streck, han säger okej, jag har haft tålamod så här långt. Men till och med finns det en gräns för Guds tålamod. Till och med finns det en droppe som gör att bägaren flödar över, eller hur? Guds vredes bägare. Den är otroligt stor, långt mycket större än någon av våra bägare. Vi kanske blir arga så fort någon säger något elakt till oss. Gud har haft så oändligt, nästan jämförelsevis oändligt mycket tålamod. Men det finns en gång när Gud kommer att dra ett streck. Och det är inte säkert att skjuta upp vårt beslut. Att säga att att säga att någon gång i framtiden så ska jag göra det här. Vi behöver inte läsa det, men i Matteus evangeliet 25 så beskriver Jesus den här tiden. Han talar om de 10 jungfrurna. 5 förståndiga, de går in och sen stängs dörren igen och så kommer de andra, de bankar på, de vill bli insläppta. Jesus säger, jag känner er inte. Precis som farao, vet ni, när plågorna började falla så kom han och ångrar sig. Men så, om plågorna hade tagits bort så gick han tillbaka igen. Så den här ången är inte genuin. Det är bara att människor, farao, han var ledsen för konsekvenserna av hans synd. Men han var inte ledsen för synden i sig själv. Och det kommer att bli en förskräcklig tid för de här personerna. Men den ången är inte en genuin ånger. Hur känner Jesus om det här? Finner han någon glädje i det här? Han säger, svara dem så sant jag lever, säger Herren. Jag glädjer mig inte åt den ogudaktiges död. Istället vill jag att den ogudaktige vänder om från sin väg och får leva. Vänd om från era onda vägar. Inte vill ni väl dö, ni av Israels hus. Gud vädjar till sitt folk. Han säger, vänd er till mig av hela ert hjärta. Innan det är för sent. Varför vill ni dö? Varför vill ni göra det? Jag vill inte det. Det är inte min önskan. Han säger till och med att det är ett främmande verk för honom. I Hosea 11, vers 8-9 så säger han att mitt hjärta vänder sig i mig. All min barmhärtighet vaknar. Jag vill inte låta dig känna min brinnande vrede. Jag vill inte på nytt ödelägga Efraim. Ty jag är Gud och inte en människa. Helig är jag ibland er. Och med vrede vill jag ej komma. Gud kommer att komma med vrede, men han vill inte. Han önskar att det skulle finnas en annan väg. Han önskar att människor skulle vända sig om till honom av hela sitt hjärta. Men när människor går emot det gång på gång på gång, och de till och med förföljer de som följer Jesus, då kommer Gud till slut att säga: nu får det vara nog. Jag har gjort allt jag kunde, jag har sträckt ut mina händer till er dag och natt, men ni har föraktat det här. Nu kommer Guds vrede att komma över människorna. Trots att de här plågorna faller, så är det fascinerande att se hur Guds änglar ger Gud rätt i de här plågorna. För man kan tycka att det är så fruktansvärda saker. Det är inte orättvist av Gud att skicka de här plågorna på människor. Men i vers 5-7 så står det så här: vers 5. Och jag hörde vattnets ängel säga: rättfärdig är du som är och som var, du helige. Ty du har fällt denna dom. De har utgjutit heligas profeters blod, och därför har du gett dem blod att dricka. Och de har förtjänat det. Och i vers 7 så står det: jag hörde altaret säga: ja, Herre Gud, du allsmäktige, sanna och rättfärdiga är dina domar. Så de tycker inte att det är för hårt. De tycker inte att det är för strikt. De ser att trots att de är så förskräckliga, så är det rättvisa i det här. Och i kapitel 15 och vers 2 så står det så här att de rättfärdiga, eller förlåt, vers 4, så säger de rättfärdiga att dina rättfärdiga domar har uppenbarats. Utav den versen. Så de ger Gud rätt för det här. I Uppenbarelseboken 16 och vers 12 så talas det om den sjätte plågan. Vi ska inte gå in speciellt mycket mer på det här. Jag tror faktiskt att vi hoppar över den här delen. Jag tänkte jag skulle säga någonting om Armageddon, men ni kan läsa i det här studiebladet om det. Det som jag vill lägga betoning på här i slutet, att den här striden, den här sista striden som folk, när människor kommer att försöka ta kål på Guds folk, så kommer Jesus att komma tillbaka med himmelens härskara. Han kommer befria sitt folk, och han kommer att beskydda sitt folk ifrån de här plågorna som faller. Den sista versen jag vill läsa i psalm 91. Säger så här: psalm 91 och vers 1. Den som sitter under den högstes beskydd och vilar under den allsmäktige skugga, han säger: i Herren har jag min tillflykt och min borg, min Gud som jag förtröstar på. Han ska rädda mig ur fågelfängarens snara och från den förödande pesten. Med sina fjädrar ska han övertäcka dig. Under hans vingar ska du finna tillflykt. Hans trofasthet är sköld och skärm. Det var en australiensisk bonde som hade ett hus som han hade byggt. Och det var kanske inte så fint, men en dag när han kom hem så fann han att det var nedbrunnet. Det brunnit ner. Han gick till sitt hönshus och han såg att det var också nedbrunnet. Han gick där och letade i askan, och till sin förvåning så såg han en bränd hög med fjädrar som låg där på backen. Och när han lyfte på det här så fann han 4 små kycklingar som var fullt levande och hade överlevt. Mamman hade offrat sitt liv. Hon hade lagt sina vingar över den här barnen och hade på det sättet bevarat dem. Och vilken bild om vi tänker på den här versen. Han säger: du, med sina fjädrar, vers 4, med sina fjädrar ska han övertäcka dig. Under hans vingar ska du finna tillflykt. Hans trofasthet är sköld och skärm. Du ska inte frukta nattens fasor, inte pilen som flyger om dagen, inte pesten som går fram i mörkret, eller farsoten som härjar vid middagens ljus. Om 1000 faller vid din sida, ja 10 000 vid din högra sida, så skall det inte drabba dig. Med egna ögon skall du se hur de ogudaktiga får sitt straff. Ty du har sagt att Herren är ditt skydd, du har gjort den högste till din tillflykt. Ingen olycka skall drabba dig, ingen plåga närma dig din hydda. Ty han skall ge sina änglar befallning om dig, att bevara dig på alla dina vägar. Gud har skyddsänglar och han vill bevara oss. Vet ni vad Jesus gjorde? Han sa också samma sak till fariseerna. I Matteus kapitel 23, vers 37. Han säger, hur ofta har jag inte velat samla er som en höna samlar sina kycklingar under sin vinge. Men han säger, ni ville inte. Jesus tog de här plågorna för oss. Han tog Guds vrede på sig för att skydda oss ifrån de här plågorna. Och han säger, han inbjuder oss att komma till honom och söka skydd. Om vi går och gömmer oss i honom, så kommer vi inte att drabbas av dessa plågor. Och vilken fantastisk bild. Och jag hoppas att ingen här inne vill skjuta upp sitt beslut om att söka sig helhjärtat till Jesus. Att finna sin tillflykt helt och hållet i honom. Är det någon här inne som skulle vilja säga, Herre, jag vill göra dig till min tillflykt. Jag vill inte göra som de här fariseerna som inte ville söka skydd under den här tiden. Jag vill göra det här och nu. Är det någon här inne som vill säga det? Himmelske far, tack att du har talat till oss. Tack att du har berört oss med din kärlek. Tack för den oändliga nåd som du visade oss på korset. Att du tog vår straff. Du tog den vrede som synden har orsakat. Och tack att vi får gömma oss i dig under den här tiden som följer. Jag ber att vi ska kunna vara förberedda för den här tiden. Att vi ska kunna öva oss i tro på dig. Så att vi kan vara redo och få se dig komma tillbaka. Utan att behöva dö, Herre. Om det är din vilja, så ber vi att det ska bli så för oss. I Jesu namn. Amen.